Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion idag med två personer. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Först har jag en person som varit här ett antal gånger. Välkommen Mats Fält.
Tack så mycket.
Vet du hur många program du har hörts i? Du måste jag fråga varje gång.
Ja, du brukar köta om det där och jag brukar alltid gissa jättefel, men säg 25 då.
28. Nästan rätt, nästan rätt.
Jag närmar mig.
Ja. Och Mats Fält, nu ska jag presentera dig. Du är för detta kommunalråd, det vill säga du var en av de som styrde under många år. Du höll på med barn- och utbildningsfrågor och då satt jag också i din nämnd.
Just det.
Vi satt för olika partier.
Precis.
Ja. Du är moderat och jag var socialdemokrat. Så jag fick inte bråka så mycket jag kunde med dig.
Med viss framgång, ja.
Nej, hade inget inflytande överhuvudtaget. Men du, numera är du ordförande i Tyresö bostäder.
Sant.
Mm. Och du har faktiskt inte hört så mycket om det på radion. Du har varit här någon gång med Mattias Tegnér och pratat Tybo. Ja.
Vi borde nog göra om den.
Jag tycker också det, för nu är graningsringen på tapeten igen.
Mm, exakt.
Ja. Men vet du vilket ämne du pratat mest om?
Ja, det är väl historiedagen antar jag.
Nej.
Vänortsföreningen,
när du var en återkommande gäst med en som är, även sitter i vår styrelse, nämligen.
Niklas Jonsson.
Japp.
Som är lärare på Nyboda.
Japp, men du har också pratat om demokratifrågor här, men... Du har också återkommit väldigt ofta om någonting som heter historiedagen. Eller heter historiedagarna.
Eller Tyresö historiedag kallar vi det kanske.
Tyresö historiedag.
På Tyresö slott.
Japp. Och därför har du med din kompanjon nästan.
Som just det.
Har varit din kompanjon under väldigt många år när det gäller Tyresö historiedag. Välkommen Håkan Blomqvist.
Tack så mycket.
Dig vågar jag inte presentera på det här sättet. Jag vet ju bara att du är docent. Har varit docent på Södertörns högskola.
Japp.
Är du fortfarande det?
Ja, så docent är väl en titel, men
ja, emeritus.
Ja, kanske det.
Är man docent?
Men... professor är man emeritus. Professor emeritus. Jag vet inte om man är det som docent. Nej. Det är inget som jag bryter mig om.
Nej, men du har ju en bra bakgrund när det gäller historia.
Ja, det är ju det som jag blev historiker med inriktning på samtidshistoria. Alltså det senare, typ 1900-tal och sådär.
Ja.
Och så har min inriktning varit arbetarrörelse, nationalism och antisemitism och den typen av frågor.
Ja, och du brukar själv hålla föredrag?
Massor.
På Tyresö historiedag?
Ja, det har jag också gjort några gånger. Men annars så är det mer att jag håller kurser för LO och för den judiska folkhögskolan Paideia.
Mm.
Och sen är det ABF och sånt.
Ja, och du hade tydligen varit här i Tyresö och blivit inbjuden till graningsringen.
Ja, det var för ett par veckor sedan.
Ja, det var roligt.
Det var inget läskigt alls.
Det är det aldrig när man hör hur det skjuts och så går man förbi där så tänker man, ska det skjutas nu? Men det gör det inte alla gånger. Nej, jag ska skoja. Men vet du hur många program du har hört sig på Tyresö radion då?
Nej, ingen aning.
Men vad tror du?
5 kanske?
Ja, det tror jag. 13.
Oj!
Ja, oj. Och du var faktiskt här också en gång ensam som inte hade med historiedagen. Därför du berättade om flyktingarna som bodde på Kumla herrgård.
Ja, ja, just det. Ja,
det var
precis.
Ett jättebra program.
Ja,
och det de judiska som kom på 40-talet.
Ja. Precis. Mm. Som du också hade hållit kontakt med och hittat det i olika arkiv.
Ja, och även fysiskt. För några av dem finns ju kvar i livet.
Ja.
I USA eller Kanada.
Precis.
Och de var ju bara i somras så var det ju ett par här från USA.
Ja, just det.
Och som skulle till, de bodde på hotell in i Stockholm och så skulle de till Kumla. Och den här, och de skulle ta taxi, men receptionisten sa, det är ganska långt till Kumla, vad ska ni göra i Kumla? Ja, det fanns judiska flyktingar där, säger de.
Ja.
I fängelset, frågar receptionisten. Men de kom rätt till
de
slut.
De kom rätt till slut. Det var fantastiskt.
Sen finns det en bok också. Var det du som skrev den själv eller hur var det?
Ja, om den detta. Här socialism på jiddisch.
Mm.
Där står om detta också.
Och historien varför Kumla, det hette ett område tydligt, hette Kumla från början.
Mm.
Men postgången gick ju lite fel. Det gick ju till Örebro, alltså Kumla är där. Mm. Så det är därför heter Trollbäcken nu för tiden.
Ah.
För att då bestämde man, vi kan inte ha så problem med postgången här i Tyresö.
Dock har vi just rustat upp en fin skola som fortfarande heter Kumla.
Den rektorn som heter Jesse Navin på den tiden, hon vägrade att byta namn på skolan.
Jaha.
För alla de hette Kumla.
Jaha.
Vet ni om då, jag har ju varit med och bandat de här historiedagarna, eller historiedagen, tydligen historiedag som sker varje år i maj.
Mm, i princip ja. Nu kanske vi diskuterar tidigt juni, men ja, det brukar vara mitten av maj.
Och Håkan, visst är det så? Då är Tyresö som vackrast.
Ja, och det, då har alla gullviver slagit ut i slottets, på slottets gräsmattor. Det är helt makalöst.
Så du har en väldigt positiv idé om den här kommunen i och med att du har sett hur vackert det är?
Absolut.
Och då brukar vi banda de här programmen. Gissa hur många bandningar vi har gjort.
Ja, vadå, 10?
30.
Oj. Ja, antal
Det är egentligen
antal föredrag.
Ja, föredrag okay. Och faktiskt inför när ni kommer hit, så jag har taggat alla de här programmen med 30 program, väldigt mycket. Och i maj då gjorde jag ett antal program, men då vägrade jag att sända eller banda ett program. Då blev ni väldigt besvikna på mig.
Mm. Jag tyckte du var så provinciell och inskränkt.
Ja, ni tyckte det. Vilket ämne underlät jag att banda?
Ja, alltså, som vi har förstått det så var det väl inte ämnet hur man idag hanterar inbördeskriget i Amerika, utan det var fast mer det faktum att detta sköttes på engelska som var problemet.
Ja, och vi sänder inte program.
Inte heller på tyska och franska, har jag förstått.
Nej, det gör vi inte heller. Men jag har sänt ett program på ryska, men med översättare hela tiden. Så att då måste någon sitta och översätta, för vi tänker ju att vi har ju många som lyssnar på radion. Vi vill ju inte att de ska stänga av den.
Men det måste ju Putin vara nöjd då, att det enda utländska språk du använt i radion är ryska.
Ja, fast då handlar just om kriget i Ukraina.
Ja, jag förstår det.
Det var Hans Sjögren som kom hit. Och,
ja, just det.
Men då är det så att det här ämnet, vad handlar det här föredraget om som jag inte ens lyssnade på?
Ja, men det handlar ju om nordamerikanska inbördeskriget.
Ja, och av någon anledning, Håkan, du som är liksom till vänster.
Ja.
Och Mats, som heter höger, ni har mötts i det amerikanska inbördeskriget.
Ja, det kan man väl säga. Mats var den första person efter att jag var pojke som hade hört talas om eller visste massa saker om Pickett's Charge. Generalmajor George Pickett's vanvettiga anfall under tredje dagen vid slaget vid Gettysburg mot nordstaternas, hur de hade grupperat sig kring någonting som heter Cemetery Ridge. Och det kan man säga, det dåraktiga anfallet över en stor öppet fält som öppnade dem totalt för fullkomlig massaker från nordstaternas sida. Det vände slaget vid Gettysburg och egentligen skulle man kunna säga hela inbördeskriget att då började framgångarna för nordsidan, nordstaterna. Och Mats var den enda person som jag hade hört talas om som kände till det här.
Ja.
Så det var väl kanske kring det liksom.
Ja, Mats, för du är en person som kan mycket historia och du skriver en tidskrift.
Som heter Svensk Tidskrift, ja, det är alltså Moderaternas i princip motsvarighet till Tiden. Så nu med en nättidning som kommer varje fredag.
Ja, och då skriver du ofta om historia.
Yes, mycket politik, mycket Tyskland, Frankrike och mycket historia, en hel del militärhistoria.
Men du är inte historiker?
Nej, min pappa var ju historielärare. Så jag har ju alltid skrivit om och läst mycket historia. Sen har jag ju pluggat historia på A och B-nivå, är det väl? Ja, A, B och A, B-nivå, ja, precis.
Aha.
Så att jag har läst historia, men jag har ju aldrig arbetat som det.
Varför kunde du så mycket just om det kriget?
Alltså, jag har ju varit i USA, jag har varit intresserad av amerikansk politik och historia. Och då är ju det här är ju liksom det här ikoniska dramat i amerikansk historia. Indianerna, det är ju liksom på ett annat sätt. Och liksom kolonialkrigen innan, det är också någonting helt annat. Men det här är ju liksom den amerikanska nationens stora sår och brott och drama. Plus att det har ju delvis också varit ett sån här vi på högern, vi är ju mycket för liksom förlorarna, för vi förlorar ju hela tiden, det går ju åt helvete för oss hela tiden. Och det här var ju ytterligare ett exempel på någonting som slaveriet var hemskt, men i övrigt hade de ju en del goda idéer, att man ska ha decentralisering och demokrati och för de vita förvisso då, men och sen var de ju, i början var de ju väldigt duktiga militärt, de var ju liksom framstående och de flesta officerare gick ut i sydsidan för det fanns en sån här martialisk krigstradition och sådär, så att det finns ju liksom mycket heroism i det onda svarta också. Så att det är ju liksom den där blandningen. Nu har jag försökt berätta även för mina barn att pappa tycker inte att slaveri är något bra, men det är en spännande konflikt och det är ju mångfacetterat också. Det var liksom inte så att Lincoln ville fria alla slavar från början, och det ville han ju inte ens när kriget hade börjat, utan det blev ju successivt så att det blev mer och mer radikalt, och till slut så, ja men vi tar bort alltihop. Och sen så, jag vet inte vad vi kommit in på det, men vi pratade om det igår när vi försnackade lite grann, att det finns ju liksom med mindre nu än förut i USA, men det har ju liksom under åtminstone 100-150 år funnits med närvarande. Och ett exempel är ju då att den sista änkan som har fått pension från kriget, hon dog för 10 år sedan.
Mm.
Hon dog 2016. Och det var ju då så att de här gubbarna, som ju var gamla på 30-talet, de behövde ju hjälp, och då fick de ofta hjälp av tjejer i 20-30-årsåldern som hjälpte dem. Och i en del fall då så kom de överens om att ja, men jag skriver på pappret här att vi är gifta, då får du pension efter mig.
Aha.
Så den här killen som hette Johnson och bodde någonstans i Tennessee, han dog 1936. Men den där tjejen då som på pappret var gift med honom, hon har fått pension för ett krig som slutade i maj 1865 till 2016 i november.
Ja.
Ska vi ta, så det är inte så långt bort.
Nej, jag fattar. Ni ska få berätta lite mer om aktualitet. Kan vi ta det lite för oss icke-historiska nördar som inte kommer ihåg allt sånt här? Min far var också historiker, men jag slog alltid dövörat till, därför att han skulle berätta alltid någonting om historia, och jag tänkte, inte igen. Så jag kom inte ihåg något. Jag bestämde mig inte komma ihåg. Jag gjorde uppror mot min far och kommer inte ihåg historia. Så Håkan, berätta lite för oss, lite grunder.
Ja, alltså lite grunder. Då kan man säga så här att när USA kommer till, då är ju liksom slaveri i både södra Nordamerika och norra Sydamerika och Karibien, det är ju liksom etablerat, triangelhandel med slavar från Västafrika under de här århundraden, kanske mellan 10 och 15 miljoner som transporteras till Karibien och sen fördelas där till sockerplantager och tobaksplantager och så vidare. Och sen handel med Europa, då framförallt England. Man kallar det för triangelhandeln. När USA kommer till, och med konstitutionen 1789 är det väl som den spikas? Eller?
Ja, den slutgiltiga.
Precis. Ja, den slutgiltiga. Då finns det egentligen en inbyggd konflikt redan från början, kan man säga, om slaveriet. Och det är helt enkelt att i Nord, det som sen blir nordstaterna, så här, norra USA, där så kan man säga utvecklas industrikapitalismen, som ju bygger på också att det är fria arbetare som kan anställas och avskedas, och där inte arbetsgivaren är liksom äger arbetaren eller är ansvarig för hela arbetarens liv. Och sen har vi den här stora inflödet av immigranter. Det är ju miljontals från Europa som söker det här med fritt land och där man kan odla själv och där man kan ha självständiga jordbruk och så vidare. De är inte ett smack intresserade av slaveriet, samtidigt som plantagesystemet i södra USA utvecklas. Jag tror att många föreställer sig från början här, alltså efter 1789 och så vidare, att hela det här slaveriplantagesystemet kring tobak och socker, att det skulle helt enkelt fejda ut med industrikapitalismens utveckling. Men så kommer ju 1800-talet med bomullsproduktionen och ny teknik för bomull. Så här exploderar formligen produktionen av bomull och export till framförallt England, där ju hela textilindustrin har utvecklats. Så att motsättningarna mellan nord och syd, egentligen så kanske det inte så att i nord, det fanns ju abolitionists i nord, va?
Vad heter det så?
Abolitionists, sådana som ville avskaffa slaveriet.
Men fanns det slavar i Nordamerika?
Nej, i början ja.
Ja, ja, kanske. Men det är ju sydstaterna, Deep South, det är där slaveriet utvecklas och får en sån otroligt omfattning.
Mm.
Men i början så är det ju egentligen, de här abolitionists, de är ju inte särskilt starka liksom på nordsidan, utan det är mer skillnaderna i samhällssystem. Liksom. Mm. Och det här kommer att skärpas under 1800-talet. Man har en som kallas Missouri-kompromissen från 1820. Det är att norr om Missouri så ska inga slavstater etableras. Och i och med kriget mot Mexiko på 1840-talet, när USA kommer alltså att inkorporera Texas, New Mexico och norra Kalifornien, enorma områden, ska de vara slavstater eller inte? Mm. Nej, enligt Missouri-kompromissen skulle de inte vara det. Men då sluts ju nya avtal och kompromisser som gör det här oklart. Och just i Kansas på 1850-talet, man talar ju om The Bleeding Kansas. Det är ju som ett inbördeskrig där. Ska det vara en slavstat eller inte? Liksom? Mm. Och det är det här som eskalerar fram till att Lincoln väljs till president 1860. Och då handlar väl konflikten egentligen inte i första hand som slaveriet, utan det handlar om unionen, ska den vara centraliserad eller inte? Det kanske Mats kan mer om här. Mm. Just de här, alltså de södra staterna här som trycker mycket hårdare på, du nämnde Demokratiska partiet, som ju är från egentligen slutet av 1820-talet, så som driver väldigt hårt det här att de olika delstaterna ska vara mer eller mindre självständiga. Medans nordstaternas ledande politiska skikt, de är ju för en hårdare centralisering.
Alltså det är viktigt att komma ihåg att det är mångfacetterat. Nu, alltså de största entusiasterna för sydsidan har ju efter kriget försökt ibland framställa som att slaveriet var en liten grej i marginalen, och det var det naturligtvis inte. Det var ju grundläggande. Men samtidigt ska man ju veta att även Lincoln, även under kriget, så drev han ju projekt som gick ut på att slavarna ska vara fria, men de ska hem till Afrika. De ska inte vara kvar här. Mm. Och många av dem som var abolitionister på nordsidan var ju minst lika angelägna om att fria slavar, ja, men inga i min stat. Och det fanns ju arbetsförbud och inreseförbud i många nordstater. Aha. Så du fick gärna vara fri svart, men inte hos oss. Och sen har du också det här med att diskussionen om slaveriet också, det här du sa att det skulle fejda ut, många har ju i efterhand tolkat det så. Men jag hade en diskussion i somras med tjejen, eller kvinnan som var med på föreläsningen från Richmond i somras.
Ja, för ni kopplade upp er till henne.
Vi kopplade upp oss till museet. Chefen var med på länk och höll ett föredrag. Eller vi hade ett inspirerat föredrag med chefen på museet, American Civil War Museum i Richmond. Och sen programchefen hade vi en diskussion med. Och hon sa det att i somras till mig att apropå det här med fejda ut, alltså man hade ju börjat ha typ liksom bemanningsföretag med slavar i södern, så att även utanför plantageekonomin så hade man mer och mer slavar som jobbade på stålverk och sågverk och överallt, mest storskaliga grejer men även mindre, och sen hade ju även småbönder hade ju ibland en slav som ju då var någon slags blandning mellan en misshandlad slav och en del av familjen. Och det var ju samma sak säkert på de här bemanningsföretagen för slaveri, det var säkert bättre ofta att jobba i ett stålverk. Så hennes poäng var ju att det är nog lite optimistiskt att tro att det utan kriget hade försvunnit snabbt. Mm. Det hade såklart försvunnit. I Brasilien försvann det 1888 eller 89 tror jag, till exempel.
Men får jag fråga någonting sen? De som utvandrade till Amerika, alltså till exempel nordbor från Sverige, de hamnade i nordstaterna oftast, va, som är mest lik
för det mesta
geografiskt.
Och dessutom i de här Western Territories, alltså den stora kan man säga migrationen västerut.
Okej. Men jag tänkte, var kom människorna som bosatte sig i de södra staterna, vilka länder kom de ifrån? Fanns det slaveri i Europa på den tiden? Liksom, var det här någonting som man diskuterade? För slaveri har ju funnits på väldigt många ställen på det här jordklotet under lång tid och finns fortfarande, ska man säga.
Ja, normalläget var ju slaveri överallt. Och sen överallt. Ska man ju komma ihåg.
Trälar heter det i Sverige.
Ja, precis. Och det fanns ju några slavar i England väl då, men det var ju aldrig någon volym på det hela. Och du sa att det var ungefär 12 miljoner som åkte västerut.
Ja,
tvingades västerut.
Där, liksom.
Det arabiska slaveriet som ju i värsta fall delvis pågår i mycket liten skala, det omfattar ju kanske 18-20 miljoner. Mm. Så egentligen det är ju den stora slaveriet.
Men jag tänkte här, just att 1808 förbjöd Storbritannien slavhandel på sina fartyg och så vidare. Mm. Sverige gjorde det betydligt senare. Vi hade ju den där kolonin San Bartolomeo som inte var någon direkt framgångssaga när det handlar om plantagebruk och sånt. Men däremot så var det en slavhubb. Alltså en hubb för slavhandeln helt enkelt. Och slaveri på svenska fartyg på 1830-talet så började man förbjuda det. Men det var väl kvar någon gång till 1840-talet tror jag faktiskt.
Ja, 44 eller 48.
Men var det värderingar från olika folk som hade kommit till USA som gjorde att nord och syd hade olika åsikter? Eller var det rent praktiska
grejer? Jag tror att det mest var praktiskt, därför att det var ju på nordsidan så handlade det ju om industrialismen som höll på att utvecklas och enormt sug efter arbetskraft. Mm. Det är ju sammanlagt, 18-19 miljoner som utvandrar från Europa till Nordamerika. Ja. Och där nästan alla hamnar ju på nordsidan där. Just i det. De här framväxande stora industrierna.
Liksom. Och sen en konflikt bland flera var ju det här med frihandel, för att sydsidan hade ju inte mycket industri. Det märker man ju under kriget också, att i Richmond där i norr, där fanns det ju industrier och på vissa ställen, men det var ju mycket, mycket mindre än på nordsidan. Mm. Så man hade ju svårt att få fram gevär och kulsprutor och vad man nu, och pansarbåtar och sånt där. Och så en del på sydsidan menar ju att tullpolitiken som nordsidan och Lincoln ville bedriva, den skulle ju varit rejält dålig för sydsidan. För sydsidan levde ju på export av bomull och import av allt och en massa saker. Och sen hade man en massa jordbruksprodukter då, som man också ville exportera. Medan nordsidan var mer inställd på att ha tullmurar, ungefär som Trump diskuterar idag. Man stänger gränsen och så gör man sina egna prylar. Så att vi var ju väldigt motstridiga på det sättet.
Men hur började då inbördeskriget? Alltså vad utlösande?
Ja, man kan säga en utlösande. Alltså jag måste säga, hur jag började intressera mig för det här, det var ju, vad kan jag vara, 12 år eller något sånt där. Då fanns nämligen ett tuggummi, man kunde köpa tuggummi med olika samlarmärken. Mm. Det kunde vara idrotts eller det kunde vara filmstjärnor och sånt där. Men då kom det också, så här 63 eller något sånt där, så kom det samlarmärken, ett tuggummi som heter Basso eller något sånt där. Och samlarmärkena, det var nordamerikanska inbördeskriget. Mm. Fantastiska bilder med text på baksidan. Jag tror att sammanlagt 80-90 sådana här bilder. Och jag och en kompis, vi började samla på det där. Och den första bilden, det är The Angry Man, John Brown och Harper's Ferry. Och det är 1859. Det är att en abolitionist, alltså en som vill avskaffa slaveriet, han leder ett litet gäng till ett anfall på en vapenarsenal som han vill erövra för att starta ett stort slavuppror.
I det som nu är West Virginia.
Ja.
Och han vill starta ett slavuppror?
Ja, för det hade ju varit en del slavuppror. Framförallt, det mest kända är väl Nat Turners, antar jag, 1840-tal kanske.
Ja, 30-40. Mm.
Och så att hela John Browns grej, det var det här att nu skulle han starta ett slag. Det gick ju åt peppan förstås, och han blev väl hängd efteråt. Men det är ju det, i sången John Browns body lies a moldering in the grave.
Ja, men just det,
grave.
Jag har ju den.
Ja, precis.
Aha, det har ni. Ja. John Brown's body lies a moldering in the grave, but his soul goes marching on.
Glory, glory, hallelujah. Och det är det som gör, det kan man säga, det är väl egentligen någon slags förstart av det hela. Jag nämnde ju också Bleeding Kansas, alltså inbördeskrig i Kansas, om man skulle ha slaveri eller inte. Men sen är det valet av Lincoln 1860. Och det är väl på våren 1861, är det inte april 1861, när The Confederate bildas, alltså de sju slavstater som helt enkelt lämnar unionen.
Jaha, de lämnar unionen.
Ja, och bildar en egen union eller en konfederation. Men då ska sen ansluter sig ytterligare några till, så de blir väl 11 till slut. Va?
Men då ska man ju också veta att alltså södern hade ju en, det var ju som du var inne på förut, man försökte ju ha balans mellan slavstater och fria stater. Så att det var ju, och det
de fria staterna?
Ja, de stater som inte hade slaveri.
Ah, okay.
Så att man såg ju till att det var liksom ungefär jämnt antal. Mm. Samtidigt så var ju södern väldigt dominerande, speciellt folk från Virginia, i politiken. Det var många presidenter från Virginia, och det var väldigt mycket politiker och generaler och ministrar som kom från de här slavstaterna. Och sen så, Lincoln blev ju vald delvis för att det var total splittring på alla håll. Så hans nya republikanska parti lyckades helt osannolikt att vinna presidentposten.
Kan vi ta lite? Varför kallar sig republikanerna för republikaner?
Det republikanska partiet bildas på 1850-talet, så det är ju yngre än demokraterna. Och det partiet, kan man säga, det gestaltar liksom det radikala republikanska idealet liksom, som var från konstitutionen och i Frankrike och så vidare. Och dessutom, det ska hålla ihop republiken. Det är liksom, det ska inte alls lämna samma, ska vi säga, autonomi åt de olika delstaterna som demokraterna förespråkade.
Okay.
Så det intressanta här är ju på något sätt att det, idag så har man ju svårt att föreställa sig att det republikanska partiet var det parti som efterhand kom att bekämpa slaveriet och genomföra the Emancipation Proclamation och så vidare för slavarnas frigivning och så vidare. Det
så,
tror jag.
Så demokraterna heter demokrater för de vill att varje delstat ska vara eget? Eller har
delvis är det det som är bakgrunden.
Är det det som är?
Dessutom är det ju, det är ju hela Jackson-eran också. Det här med att det är liksom småfolkets parti egentligen.
Okay.
Sen var det kanske inte det i verkligheten. Va? Men det var ju hela 1830-talets...
Jo, och sen en intressant grej är ju att Amerika är väl det enda land där man i demokrati har kunnat krympa staten under liksom 70 års tid. För från revolutionen och fram till Jackson och fram till kriget så minskar ju skatterna. Det blev liksom mindre skatter och mer frihet, om man nu tolkar det så.
Mm.
Och sen satte den stora staten på att rulla på i med kriget.
Mm.
Och sen bara en liten poäng. Alltså John Brown och det här med Harper's Ferry. Man ska ju veta då alltså att de flesta amerikaner tyckte ju att John Brown var lika vettig som ISIS ungefär.
Mm.
Alltså han var ju totalt dårextremist. Sen blev han ju då bizarrten. Men det är lite som om Osama bin Laden skulle bli hjälte för någon liberal revolution i Europa. Det var liksom, utgångspunkten var nästan ingen tyckte att han var vettig. Det fanns några procent som tyckte att hans linje var vettig.
Men det började kriget
men sen jo, men det är ju som Håkan säger. Sen vann ju republikanerna valet och då så sa ju Lincoln att han skulle inte göra något radikalt, men det trodde inte sydstaterna på och de kände sig trängda. Och redan 1830 så lämnade ju första gången på pappret South Carolina unionen på grund av handelsfrågor och lite slaveri, men i princip handelsfrågor och det här med att delstaterna skulle vara självständiga. Sen är det ju en liten rolig poäng också att i samband med krigen med England på början av 1800-talet, i samband med Napoleonkrigen, då var det ju nästan så att New England, alltså New York och norrut, de funderar på att vara neutrala och kanske till och med lämna unionen, för då var de sura. Så att det här med att delstaterna hade en väldigt självständig ställning, och i samband med revolutionen så var de ju från början liksom, var ju självständiga länder som slöt sig samman. Och det hette ju, även landets namn har väl ändrats lite, att nu är det liksom en union. Då var det en union av självständiga stater. Och det var på riktigt. Mm. Det var inte liksom hittepå.
Mm.
Mm. Och hur kriget började, det är ju att alltså konfederationen, alltså sydstaterna, ja, de börjar ju ta över förstås då statlig, alltså all delstatlig administration och militär och så vidare. Men då är det Fort Sumter, ett av de amerikanska forten, som vägrar gå med på detta och som i april då 1861 då belägras av den här nya konfederationens trupper och som först vägrar kapitulera, men sen efter ett artilleribombardemang så gör de det, så kapitulerar de. Så det brukar ju ofta framställas som det är den första krigshandlingen här.
Men hur funkar ett land som då liksom, ett nytt land, är alla beväpnade? Har de egna arméer i varje stat då? Eller hur funkar det där i början? Hur startar man ett... Alltså, alla skriver mot alla.
Men det är också intressant, för att när 1823 så har man den här Monroe-doktrinen som innebär att inga europeer ska lägga sig i vad som händer i USA. Då har USA en stående armé på 4 000 man. Man har ju
inte mycket.
Nej, så man har ju inga som helst möjligheter att genomdriva detta annat än i ord. Och det är ju samma sak när kriget börjar, att den stående armén, den federala gemensamma armén, den är ju bara några tusen, kanske 15 000 eller något sånt där. Mm. Dominerad av sydstatsofficerare. Sen har du ju miliser ute i delstaterna, men det är ju sådana som mer liksom är helgsoldater. Och sen, så att det är ju... Sörensen är det någon som har skrivit en bok om det här kriget. Han dog nyss dessvärre. Han har varit historiker i Kristianstad, tror jag. Han har skrivit mycket om kriget, och en av hans teser i den senaste boken om kriget är att det här är ju klåparnas och amatörernas paradis. Det är ju liksom amatörer och clowner som blir generaler och officerare. Det finns inga.
Nej.
Så att det är liksom, alla är nybörjare. Ja. Inte på sydsidan lika mycket, men framförallt på norrsidan. Men då har de ju så mycket resurser så att de kan ju till slut mala ner sydsidan. Och sen blir de ju duktiga på sikt. Va?
Ja.
Men i början är det ju amatörernas vaktparad. Det är liksom, ingen kan någonting. Man har enorma resurser, enorma pengar, enorma mängder människor. Men ingen har varit i krig förut och veteranerna är jättefå.
Ja, men det var det jag tänkte. Men de har ingen värnplikt eller någonting.
Nej,
de,
men Lincoln inför det. Ja. Och då leder det till ett upp bror kan man säga i New York och just på en del andra håll mot detta. Men som du säger Mats här, i början av det är därför, jag tror att det bidrar väl till att det är såna enorma förluster.
Alltså det är ju, de kan inte, de vet inte vad de gör.
Nej, och det nordamerikanska inbördeskriget, det är från 61 till 65. Det finns ju inget annat krig som USA har deltagit i med motsvarande förluster. Alltså man räknar väl med kanske 650 000 döda och sårade i det här inbördeskriget. Ja, men det är nästan lika mycket som de andra ihop. Alltså.
Men så är det.
Det är åt det hållet. Liksom.
Och då var inte USA så tätbefolkat som det är idag heller.
Det var drygt 30 miljoner.
30 miljoner, ja. Så det här var en väldigt stor del.
Det är enormt. Det är enorma förluster.
Men jag som inte kan sånt här, trots att min far har pratat med mig mycket om sånt här. Hur krigar man? Med vilka vapen?
Ja, ibland brukar man ju tala om det här inbördeskriget som det första moderna kriget. Nu vet jag inte det riktigt, för jag tänker på Krimkriget på 1850-talet. Det är också ganska mycket med modernt artilleri och musköter och så vidare. Alltså, så man, här är det just det här att det äldre sättet att kriga, det vill säga att man har fasta truppformationer som marscherar mot varandra och sen så de ena avger sin eld och de andra avger sin eld och så vidare. Men där har man å ena sidan klassiska. Å andra sidan har man ju mycket modernare vapen, alltså artilleri, och även efterhand kommer ju kulsprutor till och med. Åtminstone under andra hälften av kriget. Så det tror jag också bidrar till de här enorma förlusterna. Faktiskt.
Det som är en industrikrig delvis är väl också det att järnvägen spelar en roll på ett helt annat sätt än tidigare.
Och kan förflytta
så transporter i stor skala använder man ju på ett annat sätt. Och nordstaterna använder ju mycket flottblockader. Man kör med båtar runt.
Men hur kom det sig att nordstaterna då vann kriget? Ni pratar om det här slaget.
Ja, just det. Gettysburg. Men att det här slaget.
Ja, men är det så ett slag vinner ett krig? Eller vadå?
Nej, inte bara. Nej. Men det kallas för the high water point. Ja. Alltså, de kom aldrig längre än så. Det finns en sten där mitt på slagfältet. 4 meter på andra sidan om Nordstadslinjen. Där stupar en general från sydsidan. Och det var liksom, så bra blev det aldrig igen för sydsidan. Okay. Och hade de vunnit Gettysburg, det är ju tveksamt. Ja. Alltså Newt Gingrich som var talman för republikanerna på 90-talet skrev en bok om vad hade hänt om de hade vunnit slaget, och han menar ju att det hade nog inte gått ändå, för att det krävde så mycket resurser och det var så stor resursskillnad mellan nord och syd. Och ytterst så vinner väl nord för att Lincoln är envis, och sen har de lite tur, för 64 när det är val i nordsidan, då kör de ner Sherman med en armé genom Georgia och förstör Atlanta och bränner och beter sig ganska svinaktigt. Och då signalerar liksom till väljarna i norr att ja, men Lincoln kanske ändå fixar det här. Annars hade han kanske förlorat valet, och då hade det kanske blivit en kompromiss. Mm. Och då kanske slaveriet och södern hade överlevt i några decennier. Ja.
Men man ska tänka på det som du sa. Det var ju en enorm skillnad. Alltså de industriella nordstaterna. De kunde ju producera det som behövdes för kriget i en helt annan skala än syd. Nordstaterna hade de 18-19 miljoner invånare. Sydstaterna, vad hade de? 9 miljoner?
Och då var
nästan 4 miljoner slavar.
Exakt, ja. Som ju inte ville och inte fick slåss.
Och det som händer här också med emancipationsproklamationen som gäller egentligen från den 1 januari eller offentliggörs då 1863 blir det, och som sen ska börja i praktiken gälla från och med några månader senare. Den betyder helt enkelt att nordsidan proklamerar att slavar som överger sydsidan, de kan ansluta sig till nordstatstrupperna helt enkelt. Så det framställs egentligen inte bara som en så här, nu ska alla slavar bli fria, utan som en militär åtgärd.
Okej, de behöver folk.
Ja, de behöver folk, och då kan man underminera sydstatsförsvaret liksom. Och det där är ju också en sak som i historiker över det här kriget så då, med tanke på det här med slaveriets betydelse för kriget. Jag tyckte på vår Tyresö historia idag, jag hade lärt mig mer. Jag trodde det var från ett marxistiskt perspektiv, men nu sa jag till Mats här att nej, det var, jag gick på universitetet något år, 1972-73. Då hade vi en bok om USAs historia av en som heter C.P. Hill. Det är inte Christopher Hill, utan det är någon annan Hill som inte görs. Och den hade vi, och den var ju väldigt stark bara. Det handlade inte alls om slaveriet. Det handlade om det här, ja, alltså självständighet och kontracentralisering och så vidare. Och han uppfattar ju det här med emancipationsproklamationen. Liksom,
som, vad är det ordet? Emancipation?
Ja, befrielseproklamationen. Okay. Slavar som bryter med sydstaterna ska bli fria.
Okay.
Han uppfattar ju det liksom som någon, bara, någon militärteknisk historia. Men senare, när den här hon från Richmond som vi hade med på, hon undersöker så starkt det här med slaveriet och dess helt centrala roll, och att de hade undersökt bland annat massa brev från sydstats vanliga meniga, brev hem. Och där fanns slaveriet med också. Mm. Alltså att det var our way of life på något sätt. Så att det här med när nordsidan bildar svarta militära förband, då går det ut order från sydsidan. Man tar inga fångar. Alltså så att, utan man dödar de svarta, och det finns hemska grejer våren 64, men det är ju en hemsk vår överhuvudtaget. Ja. Du nämnde Sherman-grejen. Men alltså då finns fruktansvärt så här Fort Pillow i Tennessee, liksom, när nordsidans förband kapitulerade för en starkare sydsida. Ja, då slår man ihjäl alla svarta helt. Det är 300 som har kapitulerat. Och det är ju många vita som också har gjort det. Men där är med befälhavarna man dödar. Liksom. Men sen så dödar man alla svarta. Mm. Så att det här blir ju en enorm laddning förstås som bara växer i kriget. Och som får betydelse efteråt.
Ja,
med the reconstruction. För efter kriget är slut 1865. Mm. Och sen har vi en period fram till ungefär 1877. Då syd militärt ockuperas av nord, kan man säga, och där slavar får omedelbart rösträtt och medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare. Det är en period som i min historiebok på universitetet 1972 som framställs som den värsta perioden i USAs historia. Det är den som hon har sett borta med vinden.
Okay. Ja, just det.
För den handlar ju om den perioden. Ja. Då är det bara kaos och det är lycksökare från nord. Och lyckligtvis så bildas Ku Klux Klan.
Ja, just det.
Det finns ju dels den här proklamationen, det är ju en liten twist med den, och det är ju det att den gäller ju bara i sydstaterna.
Ja.
Så Delaware till exempel, allas vår Bidens hemstat, före detta nya Sverige, där gäller ju inte den. Så slaveriet i Delaware blir ju kvar.
Fortsätter.
Det kan fortsätta.
Fram till sen, sommaren, fram till att alltså den, vad är det, den 15:e amendment antas.
Ja, ja, precis. Jo, efter kriget. Och sen så det här med Georgia bör man ju kanske ägna lite mer tid också, att Sherman slår ut sydstaterna och de är ganska mindre begåvade, de militärerna som försöker försvara. Men de har ju liksom ingen chans. Men alltså de som drabbas värst av Shermans match i Georgia, det är ju de svarta. För rasismen i den armén är inte på nivå med sydstaterna, men den närmar sig. Mm. Så alltså vita blir av med sina mat och de liksom blir av med grejer och man bränner städer och håller på. Men de som åker dit mest värst, det är ju de svarta. Och de vita i Georgia och i södern kommer ju för alltid ihåg den här vidriga förstörelseorgien. Och det var liksom också ett, från nordsidan, ett sätt att liksom driva krig, det totala kriget på ett sätt som man inte har gjort förut. För man, alltså de svarta som du berättar, kom ju i en väldigt vidrig situation under kriget många gånger, men mellan vita så hade man ju ändå någon slags, alltså man var ju tidigare landsmän, så att man brände oftast inte ner städer och så, utan visst när det var belägringar så blev det bombardemang och så, men liksom man växlade ut fångar och sådär, men i och med Georgia så då blev det liksom fyra resor värre. Då var det liksom totalt krig och man skulle krossa söderns möjlighet att försörja sin befolkning. Ja. Och det ironiska är ju då alltså att de som hade det vidrigaste under marschen, det var de svarta slavarna i Georgia. Mm. För de liksom respekterades av ingen.
För jag frågar en sak, Håkan. För att det första som går förlorat i ett krig är sanningen. Oh. Och det är segerna som skriver historien. Mm. Och det gör ju det att man använder ju också historieböcken. Alltså historia är ju inte... Man skulle ju hoppas att den är totalt objektiv, men vi använder ju vår historia för att det kanske spelar våra intressen idag. Alltså hur är det i USA där det nu är väldigt polariserat mellan republikaner och demokrater, och där man liksom, där Black Lives Matter och rasismen har ju nu blivit en... Jag tänkte så här, Martin Luther King... Som sa liksom att hudfärg har ingen betydelse. Nu är det hudfärg hela grejen. Så vad händer med historien? Går den att liksom säga att det här är sant? Du som är historiker, ja, men, har gått i dokument.
Ja, men det går ju att, alltså, det går ju att säga att händelser, personer... och så vidare är sant eller falskt.
Det
kan man göra. Men däremot hur man tolkar det är ju en annan sak.
Ja,
och det är ju förstås en ideologisk politisk kamp liksom, hur man tolkar detta. Och jag tänker här med, man måste komma ihåg, vi har en period efter inbördeskriget, det som kallas Reconstruction eller Black Reconstruction, där svarta får sina medborgerliga fri- och rättigheter och så vidare. Men efter den perioden, när alltså de ledande i nord och det som finns kvar av i syd av den gamla aristokratin som har förlorat det mesta, men också där det är viktigt där, som Mats säger, att det fanns ju en gemensam uppfattning om de svarta, det vill säga att de var underlägsna de vita. Jag menar, på sydsidan så har vi vicepresidenten
Alexander Stevens
som liksom har, han har ju tagit till sig, han menar att den amerikanska konstitutionen från 1789, den bygger på ett missförstånd. Det, alltså när den skriver all men are born equal. Nej, det är fel. För han har tagit till sig av de moderna rasteorierna på 1840-50-talet så här, va. Så han är ju verkligen initierad om skillnaderna mellan raserna, och den vita rasen, den kan göra det och det och det och är så begåvad, den svarta är inte det liksom. Och det var ju ingen unik uppfattning av han liksom. Den uppfattningen fanns ju i Nord också. Och dessutom kom ju när slaveriet avskaffas och stora skaror billig svart arbetskraft tar sig norrut till de industrialiserade delarna, ja, då blir ju det ett hot mot många vita som helt enkelt har haft en viss ekonomisk standard och så vidare. Ska den dumpas nu? Det är ju det gamla vanliga med lönedumpning och sånt där. Mm. Så det är ju några fruktansvärda motsättningar även på nordsidan. Mm. Och sen har vi ju då, efter att The Black Reconstruction avslutas kan man säga kring 1880, då har vi ju utvecklingen av det som har kallats för Jim Crow. Alltså, jag trodde ju att Jim Crow var någon person som hade liksom lanserat segregation i sydstaterna. Men Jim Crow betyder ju bara att hoppa kråka egentligen. Det var ju alltså en revy, sån här blackface-revy från 1820-talet. Medan man hånar, gör rasistiska, löjeväckande bilder av svarta. Och Jim Crow-lagarna i sydstaterna från 1880-talet, det är ju de här segregationslagarna. Mm. Där man säger, ja, lika rättigheter för svarta och vita, men separat.
Okay.
Inte samma skolor, inte samma, ja, de här enorma åtskillnaderna i hur man ska leva.
Var det bara i sydstaterna det gällde? Eller?
Ja, det är sydstaterna.
Ja, inte bara, men i princip.
I princip är det där. Och där finns också det här med att man, alla har ju rösträtt, men vad krävs för att få rösträtt? I ett äldre samhälle så var det att man har en viss förmögenhet, men här var det ju att man ska kunna läsa och skriva och så vidare.
Okay.
Ja, och då förlorar de svarta på det liksom.
Och man hade ju en del alltså direkt löjeväckande idiotiska tester för att få rösta, och de gick ju bara ut på att svarta skulle inte klara av det där.
Mm.
Sen är det ju två stycken grejer jag tänkte på. Dels att du sa att det var konstigt där med republikanerna står för de svartas rättigheter, men om man vet att det är från och med 1880 som du säger då, fram till 1960 var ungefär Sydafrika-förhållanden i sydstaterna. Ja. Och det var enpartistater som styrdes enbart av det demokratiska partiet.
Var det demokrater som styrde?
Ja, det var demokratiska partiet som styrde. Så, att så det blir ju en väldigt konstig allians mellan då, halvradikala mittenpolitiker i norr i demokratiska partiet och sen då rena rasister i samtliga stater i söder. Det var bara det partiet som styrde och det var segregering, de fick inte rösta och man hade separata skolor. En del separata skolor funkar ju bra, men generellt så var de ju allting var sämre och man fick inte vara på samma restauranger, man fick inte åka med samma bussar.
Okay. Samma dricksvatten.
Så det var ju som i liksom Kapstaden i Sydafrika. Det var ju på samma sätt. Så att Demokratiska partiet har en extremt stolkig historia, det är ju inga konstigheter. Nej.
Och den svarta rörelsen där Martin Luther King blev förgrundsgestalten. Ja. Det var ju där på 60-talet.
Ja, det var det. Precis. Och sen en grej till.
Medborgarrättskampen.
Och sen en grej till som du inte riktigt var inne på. Alltså det här som ju fått en del att fascineras av kriget, det är ju den här Lost Cause-legenden som jag kopplar lite till det här med att vi i högen, vi förlorar jämt, så vi liksom har för sympati för de som förlorar. Och man lyckades ju ganska bra med Borta med vinden och så vidare att lansera en idé om att dels att slaveriet var inte så viktigt. Och det var väldigt synd om södern och de var jätteduktiga. Och det är också vi som har läst lite militärhistoria då. Det framstår ibland som att de var jätteduktiga, de var fantastiskt briljanta. Men de förlorade de flesta slagen ändå av någon underlig anledning. Så de var ganska klantiga och de var jättedåliga på det här tråkiga logistik. Mm. Att fixa fram mat och sånt, det var inte intressant. Det ville inte Sydas officerare pyssla med. Okay. Däremot fanns det tråkiga tyska officerare på nordsidan som pysslade och såg till att mat och tåg fungerade. Så de, under ett antal decennier efter kriget, kanske fram till 20-talet eller Ku Klux Klan som du nämnde växte, blev ju jättestort i Amerika, hela Amerika.
Ja.
Så det fanns ju en oerhörd romantisering av de förlorande. Ja, ja. Och kom, nu den här poplåten they burned Dixie down eller sånt där.
Ja, just
det. Ja, det är också ett jätteintressant exempel. Alltså proggiga popband sjunger om hur synd det var om bondesoldaterna som stred för slaveriet. Mm. Och den här låten var jättepoppig, så den gick ju med radio i hela världen. Jättepopulär. Idolerna var alltså de här strävsamma bondepojkarna på sydsidan som stred för slaveriet.
Okay.
Hjältar. Och så de där fula kapitalisterna, alltså lite apropå ditt marxistiska perspektiv, de där fula kapitalisterna som förstörde det här harmoniska, fantastiska samhället.
Mm.
Det kunde man sjunga om på 60-talet.
Nej, alltså då, med de här samlarkorten jag nämnde, då var det också jag och min kompis, vi byggde upp hela slaget om Gettysburg då, i papier-maché, så här, som en tåganläggning, och vi visste precis hur linjerna var och Cemetery Ridge, och vi hade små de kostade, det var Airfix-gubbar 2 kronor 48 stycken, och vi klippte om alla och klistra ihop dem i nya ställningar och så vidare, så de inte skulle vara så lika allihopa, och så målade vi varenda gubbe liksom, och sånt där. Och dessutom lyckades vi se Borta med vinden, alltså den var ju barnförbjuden, men vi lyckades få se den, och vi var ju inte ett smack intresserade av den här kärlekshistorierna hit och dit. Jag såg den bara för inte alls så länge sedan, jag tänkte, men gud, det var ju bara några minuter som var slaget om Atlanta. Men det var ju det vi ville se liksom. Och sen, vi fattar inte riktigt det här med vad då, vad liksom de här hjältarna här, vad de är Ku Klux Klan sen. Jag menar, hon Scarlett O'Haras, den som hon trånar efter hela tiden, Ashley, han går ju med i Ku Klux Klan när det är helt nytt, va. Så det var ju också den bilden som du tar, förlorarnas historia, det är ju det som man tar till sig. Men idag så är det ju, man ska ju komma ihåg att det inbördeskriget är, som du sa i början här, Mats, det var ju ett sår, en söndertrasning och så vidare, som fortfarande molar och har betydelse i amerikansk liv. Ja, som nu till exempel, bara det här med The National Parks i USA, där man instiftar nu att det ska vara en gratis dag på Donald Trumps födelsedag i början på juni. Men då tar man samtidigt bort Juneteenth, Alltså 19 juni som har varit en gratisdag på, i nationella parker i USA. Ja, vad är det för datum? Jo, det är ju avskaffandet av slaveriet.
Aha.
Och sen tar man även bort Martin Luther Kings födelsedag i januari, tror jag det är.
Aha.
19 eller 15 januari. Den tar man också bort som en gratisdag. Och det här är klart, det är ju enorma upprördhet över detta. Att det är, och sen är det ju förstås Trumps kampanj mot det som kallas DEIA.
Ja.
Alltså diversity, equity. Och sånt där. Och det uppfattas ju också som ett sätt liksom att, kan man säga, tona ner lärdomarna av inbördeskriget och de rasistiska strukturer i det amerikanska samhället som ju egentligen är mycket äldre än inbördeskriget. Det är ju från slaveriet helt enkelt.
Nu håller vårt program precis nästan på att ta slut, så nu måste vi summera lite grann. Vad ni lärde er när ni hade det här föredraget då, när ni kopplade upp er, för att det var ju väldigt avancerat där på historiedagen i maj. Vilka nya saker lärde ni er då?
Ja, men en grej var väl att hon tog upp den här konflikten som uppstod när sydstaternas vita hus och museum skulle slås ihop med Tredegar, som var ett mer allmänt historiemuseum, och sen också det här museet som finns där Lee kapitulerade vid Appomattox. För att då blev det ett allmänt museum om kriget.
Mm.
Och en del av de här Virginia sponsorerna, de var ju då mer lojala med sin stat och sin statshistoria och tyckte att det här med för mycket Lincoln och för mycket slaveri, det var inte så kul. Så att det var ju ganska rejäla slitningar och en hel del lämnade.
Just det, därför historien skrivs av olika personer,
exakt.
Beroende på vilken utgångspunkt man har.
Exakt. Ja. Och sen fanns det ju också en del på andra sidan som tyckte att nej, men de här gamla uvarna från Museum of the Confederacy, som dessutom då hade chefer som, jag träffade en gång chefen, den förra chefen, förra chefen, han hette då Jeb Stuart den fjärde. Han var alltså son till den främste kavallerigeneralen i sydstaterna. Så att det fanns ju liksom väldigt tydliga kopplingar. Både familjen och sådär.
Och USA är väl ett land som, i och med att de har så kort historia,
värnar
väldigt mycket om den historia de har.
Ja.
För här, de blir ju avundsjuka när de kommer till Europa, att vi har så lång historia. Vi kanske inte måste fastna i ett krig som skedde för... Ja.
Nej.
Och det är visst det.
Ja, men så är det också, precis.
Ja, men för mig var hon från Richmond, det var det här, faktiskt det här, alltså det centrala med slaveriet i det här inbördeskriget, men att dess betydelse på marken. Alltså de här sydstatssoldaternas brev och så vidare, att det var så förknippat, så starkt förenat med deras way of life helt enkelt, att man får inte ta ifrån oss det. Jag hade mer lärt mig det här med C.P. Hills bok och så vidare. Och dessutom är det marxistiska där man har mer understrykit det här skillnaden mellan produktionssätten. Mm. Alltså kapitalism, industrikapitalismen i nord och en slags plantageslaveri i söder. Att det är det som är den helt avgörande motsättningen här. Att slaveriet kommer in lite grann från sidan. Mm. Och sen många aktörer förstås som var... Att det för dem handlade om slaveriet. Men just det här att det var så centralt. Det tyckte jag var intressant. Och jag håller fortfarande på att försöka processa vad betyder innebörden av detta för en amerikansk självsyn.
Mm. Nu tänkte jag avsluta programmet. Även om jag förstår att ni vill hålla på längre. Jag ska bara ställa en sista fråga, för att det här tycker jag är fascinerande. Mats Fält, som är moderat, eller före detta kommunalråd, men väldigt historiekunnig. Du möter då Håkan Blomqvist som har en marxistisk grundsyn, och ni är överens när ni pratar. Ni tänker bråka efteråt, jag förstår. Men ni verkar ändå ha en väldigt samsyn när ni tittar på det här, eller? Eller är det bara för att ni båda två är så intresserade och kan... Det är ingen polarisering i det här rummet mellan...
Nej, men jag upplever nog inte att vi har några sådär olika åsikter om krigshistorien egentligen.
Nej.
Sen bara en liten detalj. Vi pratade tidigare om att du har äran att följa ständigt och jämt våra debatter i fullmäktige.
Ja.
Och tycker inte alltid kanske att de är så otroligt upplyftande.
Nej,
och en liten detalj i sydstaternas konstitutionella system var ju att De hade inga partier. Man skulle vara en självständigt tänkande person. Så man valdes in som person. Och detta var ju då delvis också väldigt opraktiskt, för att då fick man ju, liksom, det blev lite kaos. Mm. Men det är ju lite en rolig poäng att det fanns inga partier i senaten och den här representanthuset i Richmond. Det var bara människor som var invalda.
Ja, det är intressant.
Men det är roligt i alla fall att träffa två personer med så olika utgångspunkter som ändå kan diskutera ett sånt kontroversiellt ämne som fortfarande idag skapar sår i amerikansk politik och världspolitik och allt som händer med Trump. Där man hela tiden tar avstamp i olika historiska händelser för att säga att min syn på världen är helt sann. Eller hur?
Ja, nej, men alltså det är... Ja, man har diskuterat många saker genom åren utan att slita varandra i stycken.
Mm. Fantastiskt bra. Bra punkt att sluta programmet som nästan är en timme långt. Jag som haft äran att sitta här och lyssna och faktiskt inte har brytt mig om det där jäkla kriget. Jag är inte totalt osäker, det är jag inte. Men mina föräldrar höll på med fredsrörelsen, så krig var en stor del av mitt liv. Men inte de här gamla krigen, utan de här nyare krigen. Vietnamkrig och annat skojigt som jag sysslat sen jag föddes. Tack så mycket Mats Fält för att du kom hit igen.
Tackar, tackar.
Tack Håkan Blomqvist för att du återigen kommit till Tyresö.
Ja, tack, tack.
Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.